Tack för det. Det är väldigt roligt att vara här. Det är ett förtroende som jag uppskattar att ni visar mig. Ger mig mikrofonen och en stor tid av er uppmärksamhet. Och jag är glad för igår kväll, igår eftermiddag och igår kväll. Och det blir ju på något vis en slags uppföljning eller en fortsättning på det temat. Våra rötter, vårt ursprung. Det är viktigt att veta varifrån man kommer. Jag sa då att det finns ett välbefinnande i att veta var man har växt upp, var man kommer av, miljön som man kommer ifrån. Det är viktigt för människans identitet. Också för det kristna livet betyder det någonting. Så det vill jag nämna någonting om. Församlingens identitet och uppgift har jag formulerat det. Och det är ju väldigt brett. Och jag ska försöka vara avgränsad så mycket jag bara kan. Och börja med den här texten. Jag hoppas att den är synlig så den går att läsa. Och det är Paulus som skriver i kapitel 3 i Efesierbrevet. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det så kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade det inte avslöjats så som det nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter. Tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. Evangeliets tjänare har jag blivit. Och en liten då resumé ifrån igår. Den mesta läsningen var från gammaltestamentliga texter. Vi läste om Abraham och Noa och inte minst Mose. Ur lagen faktiskt. Det vi ofta kallar för lagen. Det judar kallar Toran. Eller den heter ju så egentligen, Toran. Det hebreiska ordet. Och det betyder egentligen lära. Eller om man så vill uppenbarelse, undervisning. Det som Gud har avslöjat. Därför att poängen är att det inte är människor som har hittat på, komponerat, kläckt idéerna. Utan det är Gud som har gett ett budskap som har nedtecknats. Här hänvisar Paulus till ett hemlighet. Ett mysterium. Och det är lite nästan komiska i det här. Det är ju att han avslöjar den här hemligheten och då är det ju ingen hemlighet. Så varför säger han inte det? Varför säger han att det är en hemlighet? Jo, därför att det här ordet hemlighet egentligen betyder någonting som Gud hade beslutat inom sig själv. Innan han ens började skapa. Alltså det som var Guds rådslut, Guds plan. Vi talar ibland om frälsningsplanen. Ja, den hade i Guds värld redan funnits till innan den fysiska och den andliga skapelsen ens var till. För Gud har ju skapat det synliga, men han har ju skapat himlen också. Och det står ju inte bara för himlakropparna och det här, utan den osynliga världen som är lika påtaglig egentligen som den synliga. Det är Guds värld och nu har Gud, säger han, uppenbarat. Paulus har fått en insikt. Han har inte tänkt ut det själv, men Gud uppenbarade. Han meddelade de här insikterna. Och Paulus i sin tur har ju det uppdraget att göra det, ge det vidare. Och det kan man ju säga att det är ju det som kristen förkunnelse går ut på. Det är ju bara att berätta, återge, tillämpa, förklara bibeltexterna. Det Gud har sagt. Så det är ju ganska enkelt kan man ju säga. Ett bra jobb. Och sen säger han, ni har fått insikten, hemligheten med Kristus. Kristus är ju egentligen ett namn. Alltså det där, jag berättade igår att någon gång ganska tidigt så drabbades jag som kille, som grabb, utav Bibeln. Jag tyckte nog det var mer spännande att klättra i träden. Jag tror att det var mer över marken, under mark som barn, under viss ålder. Men Bibeln av någon anledning berörde mig, så jag bestämde varje dag ska jag läsa en snutt i Bibeln. Och det var ingen som tvingade mig till det, utan det var något behov som fanns där. Och jag tänker efteråt att det var väl den här andens beröring på något sätt. Alltså att tränga in i bibelordet. Och då igår så talade vi om det där att Gud har avslöjat hemligheten i Gamla testamentet och Kristus, Jesus. Jag trodde ju länge att han hade dubbelnamn, Jesus. Jesus Kristus, tänkte jag, vilket coolt namn. Jag hette Göran Lennartsson, han hette Jesus Kristus. Till den dagen jag upptäcker, det stämmer ju inte, det är ju inget namn. Han hette ju inte Kristus. Ingen som gav honom det namnet. Utan det är ju faktiskt en titel. Och titlar brukar ju hänga ihop med vad man gör, vad man har för uppdrag och så vidare. Kristus betyder den smorde. Och alla som var från judisk bakgrund och läste de här texterna, de förstod ju på en gång när de säger om Jesus, han som är Messias, den smorde, Guds redskap. Som är omtalad överallt, faktiskt från Bibelns första vers. Inte med ordet Messias, men han finns omskriven. Och det där tog mig på en upptäcktsresa. När jag började upptäcka att de där självklarheterna som jag tyckte fanns där inte var så... Ja, det var mer en hemlighet. Det fanns en hemlighet bakom. Det fanns någonting mer i texten. För människorna i tidigare släktled hade det inte avslöjat, säger han. Och då syftar Paulus på den gammaltestamentliga tiden. Jesus var omtalad redan i Moseböckerna, men man visste inte vem han var. För han hade ju inte kommit som fysisk person. Omtalad tidigare, men nu har vi lärt känna honom. Det är ju det nya. Han blev människa, han kom. Och det har uppenbarats, för att fortsätta i texten, i anden, av den heliga anden, för hans heliga apostlar och profeter. Och sen säger han så här. Tack vare Messias Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi. Och då undrar man ju, vem är det nu han identifierar sig med när han säger vi i texten? Vilka tänker han på då? Vilka då vi? Ja, det är ju inte vi kristna då, va? Utan här skiljer han ju då mellan hedningar, alltså de övriga folket som inte är av judisk börd. Så ta det som det är nu. Vi kallas hedningar. Icke-judar. Antingen tillhör man förbundsfolket eller också är man inte det. Och då säger han, tidigare så var de som inte var judar, de var utestängda. Förbundet gällde ju Israels folk. Men nu, genom Jesus, har ni hedningar, skriver ju till majoriteten i en församling, Efesos här, en grupp församlingar, där majoriteten var icke-judar. Ni har fått del genom Jesus och blivit arvingar som vi. Tillhör samma kropp som vi. Och har del i löftet som vi. Inte så att den kristna församlingen har tagit platsen, utan man har fått del i något större. Så det handlar om ett delande. Tidigare i kapitlet, det andra kapitlet i Efesierbrevet, så har han redan nämnt det här. Och då säger han, kom ihåg det här nu. Påminn den församlingen, kom ihåg. Att ni, och vilka är ni då? Jo, det är alla de som är som jag, som har en icke-judisk bakgrund, men som genom Jesus har kommit in i församlingen. har lärt känna, har en personlig relation med Bibelns Gud. Tron, som vi sa, är ju en relationsterm mer än en intellektuellt försanthållande. Den man säger ja till, som man har förtroende för, som man tror på och som man är trogen. Han visar tillbaka trohet. En relation. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus. Alltså innan ni hörde evangeliet. Och ni var utanför medborgarskapet i Israel. Ja, det var högt åtrått utav många. När Paulus reste på sina resor, vi har ju ungefär en period på 10 år i Paulus tid när han reser som missionär, han reser som apostel och han framförallt besöker synagogor. Det är det han börjar med. Han kollar adressen till en stad, en ny stad han kommer till och kollar han på en gång. Var ligger synagogorna eller synagogan? Och där det inte fanns en synagoga, då hittade han andra platser där de möttes. Det var hans första kontaktyta. Därför att han mötte sitt eget folk, de som tillhörde förbundet. Men han visste också att i synagogan så drogs många människor som var sökare. Sådana som visste att det fanns en Bibelns Gud. Det fanns en Gud som stod över den där religiösa traditionen som han själv kom ifrån. För det var ett virvar utav religiösa uppfattningar i Romarriket på den här tiden. Det fanns både de här nationella gudarna, de traditionella, de flesta trodde inte på det. Till formen så kanske man som romare gick till templet, de romerska gudarna, Jupiter och allt vad de heter. Va? Men ofta så var det inte med hjärtat man hade liksom någon övertygelse. Och så var det andra trender, det var mysteriesällskap och allt det här som vi kallar New Age i vår tid. Allt detta, det fanns redan i romerska världen. Men de som hade hört talas om Bibelns Gud, de sökte sig till synagogan. Och varför det? Jo, men det var ju där man läste. Det var ju där man fick informationen om vem han är, för det var ju bibelordet. Och synagogans gudstjänst var ju en enda lång egentligen högläsning. Utav bibeltexter. Och man sjöng bibeltexten och allt detta. Så kanske var majoriteten av de synagogbesökare som Paulus mötte på sina resor. Inte judar i synagogan utan sökande. Kallas för gudfruktiga i apostlagärningarna. Cornelius var en sån. Och då var det ju väldigt attraktivt att tänka. Tänk om jag fick vara med. Tänk om det där förbundet som beskrivs i bibeltexterna. Tänk om jag fick tillhöra det där folket. Men nej, steget in är så stort. Konvertera, omskäras och allt det här som innebär när man ska övergå från att vara hedning och bli jude. Så det fanns en längtan, men de flesta, de tog inte det steget. En del gjorde det. Och då påminner Paulus om, genom evangeliet har det kommit en ny situation. Genom Jesus har ni nu fått medborgarskap i förbundets folk. Va? Tidigare var ni utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden. Flertal, va? Abrahamsförbundet, Noahförbundet och Israels förbund. Och deras löfte utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus, Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära. Genom Kristi blod. Så det som hände med Jesus, hans blod, korset, han ger sitt liv. Det är inte blodförlusten det handlar om, men att han ger sitt liv. Därför att blodet, livet representeras i blodet. När han ger sitt liv här, då flyter blodet. Han ger sitt liv för världen. Och då gör han det inte bara för att uppfylla löften i gamla testamentet för Israels folk, utan han gör det för hela världen. Därför att det är det bibeltexterna säger. Och det nya blir då att den här vägen till Guds gemenskap, den är öppen för alla. Den här personliga relationen till Gud. Den är öppen för alla. Och därför kan man komma precis med vilken bakgrund och vem man än är. Vad man har för CV. Om du är stolt över ditt CV eller om du har mest sånt som du inte vill skriva där. Oaktat vilken bakgrund man har. Och brottsregister, vad det nu är. Va? Så är man välkommen till Jesus. Därför att det är genom Jesus vi kan komma till Gud. Men vi kan aldrig komma direkt till Gud. Man kan aldrig komma och säga till Gud, nu är jag här, kan du ta hand om mig? Då hänvisar han alltid till Jesus och säger, det är via Jesus som vi får kontakt med Gud. Man kan aldrig gena. Utan vägen till Gud, det är därför Jesus säger, jag är vägen. Sanningen och livet. Jesus är enda vägen till Guds kontakt. Men det är öppet för alla. Sen händer ju det mirakulösa i mötet med honom. När man också får del i hans uppståndelseliv. Då förändras vi. Var beredd på det. Ditt liv kommer att bli totalt förändrat. När du kommer. Du kan komma precis som du är. Men livet med honom, den här relationen, kommer totalt att förändra. Det du tyckte var helt okej tidigare kommer du att upptäcka att det där var inte bra. Så det är en ny och levande väg. Ni ska läsa Romarbrevet, första delen, så nästa vecka då, eller hur blir det? Vi fortsätter, då kommer det snart till det 11:e kapitlet, de här välkända. Jag har det citerat här också. För då beskriver Paulus samma sak som jag egentligen har sagt nu, fast från ett annat håll. Med en annan bild. Med bilden ifrån en trädgårdsodlare. Mycket märklig egentligen, trädgårdsmästare. För då står det så här. Den här bilden förresten, den bästa förklaringen, för alla funderar ju på den där bilden nu. Innan jag läser texten. Syns den? Ja. Det här är en glasmålning, säger man det. Glasinfattat i en kyrka i Israel. Jerusalem, Christ Church. Alldeles när ni kommer in Jaffa-porten, snett till höger så ligger Christ Church. Så kan man gå in där. Och då finns det här ett gudstjänstrum för judiska Jesus-troende. Som faktiskt byggdes i mitten på 1800-talet. Vet, det finns ju Jesus-troende judar som bevarar livsföringen som Jesus levde, fortsatt som jude, som samtidigt bekänner Jesus. Precis som urförsamlingen i Jerusalem, för de var ju praktiserande judar. Då. Eller? De lämnar ju inte det. Evangeliet är ju inte emot den judiska identiteten. Evangeliet är ju upptäckten att judar också ser att Jesus är Messias. Och vi har fått del i detta. Men vi blir det delaktiga utan att bli judar. Det är det som är hemligheten. Vi behöver inte konvertera. Utan som, hur ska jag säga då, status av att vara icke-jude har vi samma medborgarrättigheter i Israel som den som är född i det. Det är hemligheten. Och då säger den här bilden då, den vill beskriva texten som jag strax ska läsa, ett olivträd med djupa rötter. Och sen sticker det upp, här har vi själva stammen och sen är det grenar. Paulus talar mest om grenar, han talar inte så mycket om stammen. Han talar om roten. Här till höger så går det ut ett gren, ser ni den? Och sen går den upp där och sen blir det en formation som påminner om en sjuarmad ljusstake. Menoran, den som fanns i templet. Alla synagogor i vår tid har inte en sån där. De har en niarmad eller egentligen en åttaarmad. Men i templet var det den sjuarmade ljusstaken. Och det var redan på Jesu tid en symbol för det judiska folket. Användes så. Sen på den högra sidan så ser man att på samma stam så går ut en gren till vänster. Är ni med? Och sen sticker den upp här och då blir det som ett kors. Och det är konstnärens sätt att beskriva det Paulus skriver i Romarbrevet. Nämligen, där är de hedna kristna. Där är de som har icke-judisk börd, men genom tron på Jesus har blivit inympade och får samma liv ifrån rotverket som den där judiska grenen. Så det är inte två träd, det är ett träd. Och vi är inympade, och nu kommer texten, Romarbrevet 11:17. Men om några av grenarna har blivit bort, alltså de i olivträdet som sa nej till Jesus, som vägrade. Och du som är en vild olivkvist har blivit inympade bland dem, alltså de övriga grenarna, och fått del av den äkta olivträdets näringsrika ord, rot. Då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Och då skriver Paulus till romarna. Och det är en helt annan atmosfär i romarbrevet än i Efesierbrevet. I Efesierbrevet har han ingen polemik mot någon. Han har inga motståndare och han har inga tillrättavisningar. Romarbrevet däremot, där fanns en trend att man såg ner på judarna, föraktade dem och sa, men de sa ju nej till Jesus, men vi hedningar, det är vi som vinden blåser i nu, det är vi som har framgång. Gud har misslyckats, sa en del. Gud har misslyckats med judarna, men oss är det full succé för. Och då säger Paulus de här väldigt viktiga orden, förhäver inte, ha inte för höga tankar om er själva, besinna er. Er existens beror på att ni sitter på ett träd. Var noga med att inte förtala det trädet. Och det har kristna bekännare haft orsak genom historien att tänka igenom både en och två gånger, men det har man inte gjort alltid. Utan egentligen i slutet av mitten kan vi säga av 1900-talet, då börjar man tänka om istället för att förakta judar och betrakta dem som förkastade och ersatta utav den kristna rörelsen, den kristna kyrkan. Så har man förstått igen vad Paulus egentligen säger. Vi har ett beroende. Vi som hedna kristna står i ett beroendeförhållande. Vår identitet är det judiska folket, för där kommer vårt existensberättigande ifrån. Där kommer det andliga livet ifrån. Vi har ett beroende. Men då går Paulus vidare i det här. Orkar ni med att jag tar... Det får ni säga till när klockan har gått. Va? Jag ser ju klockan här. Men... För då för han vidare till... Den uppgift då som han då beskriver i Romarbrevet 11 som vi som hedna kristna har gentemot judarna. Om vi nu har allt att tacka judarna för att han, att det judiska folket, hur ska jag uttrycka mig, levererade Jesus. Så säger han, vi har som hedna kristna en relation tillbaka. Jag frågade retoriskt, snavade det kanske? Kanske snavade det för att de skulle falla? Visst inte. När det föll blev det till räddning för hedningarna. För att detta skulle spåra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Och det här är ju ett erkänt svårt kapitel. Elfte kapitlet i Romarbrevet. Det var så svårt så många bara hoppar över och sagt att nej, men det är, vi läser det, vi begriper istället. Men nu står det ju, Paulus sa ju det här som en viktig undervisning, så vi måste utmanas i att försöka förstå och ta till oss det här. Därför att det finns informationer som är viktiga. Viktiga för vår identitet, vilka vi är. Men också för att förstå vår relation till det judiska folket. Och faktiskt vår kallelse, vårt uppdrag. För det är ju lite grann det som Paulus talar om här. För då säger han å ena sidan att de, och då handlar det ju om de som Paulus själv hade erfarenhet ifrån sina resor. Alla de synagoger han besökte. En hel del av dem där är ju reserapporter som är... Som Lukas skriver i Apostlagärningarna. Han följer Paulus på resor och han besöker olika platser. Och många, många fler platser än det Lukas får med. Och då går han till synagogan, han förkunnar evangeliet, men oftast, och det säger han med ett stort beklagande. Inte bara ett beklagat formellt, utan hjärtat blöder på Paulus. Han börjar 9:e kapitlet i det här avsnittet i Romarbrevet och säger att jag önskar att jag själv kunde lämna frälsningen om det kunde vara till hjälp för mitt eget folk som har avvisat Jesus. Han var beredd att sälja ut sin egen frälsning om det kunde vara till hjälp. Det funkar ju inte så, men det var hans inställning. Alltså, Paulus blödde, bildligt talat, när responsen uteblev i de här synagogorna som han besökte och majoriteten av judarna i församlingen säger nej till Jesus. Medan de hedningarna som satt där, de gudfruktiga, de sa, vi vill vara med. Och så bildades en församling. Och då säger han, kanske snavade det för att de skulle falla, för att de skulle liksom försvinna, att de skulle för alltid vara borta eller gå förlorade. Nej, visst inte, säger han. Nej, absolut inte så. Men när det föll, och här kom ju en väldigt svår egentligen motsägelse, va? När det föll blev det till räddning för hedningarna. Jag står bredvid ett kors. På 70-talet när jag var ung, då sjöng vi om kärlekens sköna symbol, korset. För judar i historien har det ju inte varit någon skönt för symbol, utan det har varit för symbolen för korsfästelse och hakkors och massa andra associationer. Förföljelse. Men korset är förutsättningen. Jesu död på korset, det är evangeliets förutsättning. Det är vägen. Vägen, försoningen. Och jag sa det, alla människor kan komma precis som man är till Jesus. Därför att när vi möter Jesus korset, när han tar all skuld, all synd, då tar han bort den så att vi passar in inför Gud. För till Gud kan vi inte komma, till Fadern kan vi inte komma som vi är. Vi kan bara komma till Fadern genom Jesus. Men då är det fritt tillträde genom Jesus. Men förutsättningen för att korsfästelsen skulle gå till, det var ju då att Jesus blev korsfäst. Alltså, lek med tanken att Jesus hade blivit mottagen i Jerusalem när han kom. Palmsöndagen, när han rider in, man hyllar honom på sluttningen av Olivberget som Messias. Men när han kommer in, läs texterna noga, när Jesus kommer in innanför staden, då är det ingen som ropar Hosianna. Då säger de, vad håller ni på med? Varför ropar ni? Vem är han? Och då får de svaret från hans lärjungar som är på utsidan, som vet vem Jesus är. Han är Messias. Och sen går Jesus upp, provocerar, kan vi säga, ledarskapet i templet. De beslutar sig för att de ska avrätta Jesus. Och i lönnom, medan folket ligger och sover på natten när det är mörkt, då tar tempelvakterna Jesus. På natten innan, morgontimmarna innan folket hade vaknat, så har man en informell rättegång. Dömer honom internt i döden. Och sen går man till Pontius Pilatus fortfarande medan folk ligger och sover. Det var sovmorgon den dagen. Och sen får man mer eller mindre övertala Pontius Pilatus att döma Jesus till döden. Och sen korsfästs han. Inte därför att folket ville det. Det var inte folkviljan som fick Jesus korsfäst, utan det var ett illvilligt ledarskap. Men när frågan kommer till Jesus så säger han, det är ingen som tar mitt liv. Jag ger det. Men i historien har judarna blivit anklagade som gudsmördare. Men det är djupt orättvist och det är tvärs emot bibeltexterna. Men korset var fortfarande en förutsättning för den frälsning som vi har upplevt. Och det är det Paulus vill säga här. när de illvilliga ledarna iscensätter korsfästelsen, så förstår de inte i det läget vad det egentligen de gör. Men de skapar försoningsplatsen mellan Gud, mellan himmel och jord, alltså mellan Gud och människan. Korsfästelsen som förutsättning för frälsning verkställs av ett illvilligt ledarskap i Jerusalem. Men då stannar inte Paulus där. Då säger han, detta ska sporra deras egen avund. Jag går lite fortsatt i texten och sen ska jag ta om det igen. Är det okej? Till er hedningar vill jag säga, just som apostel för hedningarna. Paulus uppdrag är ju till hedningar primärt. Då prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Hur då? Jo, men genom att vända mig till hedningarna. Genom att hedna världen omfattas av frälsningen, ger respons på frälsningen genom Jesus. Kanske det kan skapa en avund, säger han. Och avund är ju ingen sån där hållning eller känsla som vi har, som vi är stolta över. Alltså handen på hjärtat. När man känner att den där grejen som man fick, den skulle jag ha haft. Eller var ju synd att den hamnade i fel händer. Eller att det där kan inte jag vara utan. Utan ni vet, avund. Det är ju inget vi går och stolt. Det skryter man ju aldrig med. Ingen vettig människa skryter ju med att han är avundsjuk, eller hur? Det skäms man ju över. Det är en låg, vad ska vi kalla, defekt som vi har. Men här verkar det som den här, den, det är någonting Gud kan använda. Eller låt säga så här då, attraktionen att vilja ha det någon annan har. Att man börjar attrahera, oj vilken vacker tröja, vilken fin tröja du har. Varför köpte du den någonstans? Det skulle jag också vilja ha, en sån fin. Alltså avundsjuka och attraktion är ju släkt, men inte riktigt samma sak. Och då tänker jag så här, Paulus han menar här, genom evangeliet till hedningarna så kan det skapas en attraktion hos de judar som har avvisat Jesus. Så att de säger, ja men det där som ni har fått nu då, hur kom det där sig, det där livet, det andliga livet och den här glädjen i Gud och så vidare, att ha lärt känna Gud, hur kunde det komma sig? Jo, men det var Jesus. Jaha, var det Jesus? Alltså attraktionen, nyfikenheten, smittsamheten som vittnesbördet och erfarenheten av ett kristet liv ger på omgivningen. Och då tänker Paulus, det kan mission, framgång av mission bland hedningar kan locka fram nyfikenhet på Jesus från hans eget folk. Om detta, att det försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge? Om inte liv för de döda. Och då är Paulus vision, det kommer en tid när det där nejet från den judiska världen istället ska mynna ut i, vändas om till ett rungande ja. Det kommer att medföra någonting som Paul, det går liksom utanför nästan hans tanke här. Vad ska det, om en negativ handling medför försoning och frälsning, hur ska då en positiv handling, ett bejakande av Jesus i den judiska nationen, innebära för den här världen vi lever i? En liv för de döda. Vi vet ju vad som händer när den allmänna uppståndelsen ska äga rum, när Jesus kommer tillbaka. Jesus som Messias sa, uppståndelse. Och vad mer? Vad händer med den där skapelsen som varit ödelagd utav människors ondska? Alltså läs tidningarna. Människors ondska. Och jag behöver inte namnge. Skapar ödeläggelse. Men när istället blir en ny ordning, så ondskan inte är i högsätet, vad händer det? Vad händer då? Ja, grafiskt har jag försökt för min egen tanke, jag vet inte om det är någon hjälp. Men att liksom tänka det här resonemanget Paulus för. Relationen det judiska folket och den övriga mänskligheten med folken. Israels fall, säger han. De sa nej till evangeliet, de avvisade ledarskapet, avvisade Jesus och korsfäste honom. Det ledde till att vi som hedningar har fått tillgång till försoning. Och då upprepar han två gånger, fast han använder lite olika ord. Frälsning, försoning. Och sen vänder han på det där. Då är det en pil som är i andra riktningen. Va? Vi hedningar skapar en attraktion, skapar ett avund för Israel, alltså det judiska folket. Och han upprepar det där två gånger. Alltså det är en genomtänkt tanke, det är nästan en strategi verkar det vara. Kanske var det så han såg på sin eget arbete som hedningarnas apostel. För han vet, i slutänden så är församlingens uppdrag, den hedna kristna församlingens uppdrag, att vara att locka fram nyfikenheten på Jesus. Och då tänker jag, det där kan man ju tillämpa rätt allmänt, va? Alltså den bästa vittnesbördet, tänker jag, det är väl när människor kommer och frågar, men vad har du det där? Vad har du fått det där? Ja, men det är Jesus liksom. Ja. Alltså hur lockar vi människor till Jesus? Hur skapar det attraktion? När vi lever nära, tänker jag. Så det gäller oss, det gäller den tredje världen när vi missionerar. Och det gäller relationen till Israel. Nu går jag in för landning. Har du några minuter kvar? För nu drar han slutsatsen av det här. Han har fört nästan tre kapitel i resonemang och nu kommer han till konklusionen. För att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni känner till denna hemlighet. Nu kommer en ny hemlighet som han avslöjar. En del av, inte alla, en del av israeliterna är förstockade. Att vara förstockad betyder att man läser en sak men man begriper inte vad som står där. Lite förenklat. Det är inte att man är dum i huvudet. Det är inte så att man inte är läskunnig. Men det har hänt mig många gånger. Kanske är jag inte unik i det. Att jag läser en text, jag förstår varje ord som står i texten men jag begriper inte meningen. Och det kan vara kanslisvenska som spökar. Det kan vara andra saker. Eller man helt enkelt bara man är blind för vad som står där. Och man tolkar det på ett annat sätt. Eller inte begriper det alls. Ofta misstolkar vi. Skulle jag säga, det är ganska vanligt i Bibeln. Att man misstolkar för man förstår det inte riktigt. Och då säger Paulus, de israeliterna, eller en del av dem, är förstockade. Och ska förbli det. Tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat. Som det står skrivet. Och sen kommer ett citat. En sammanplockning kan vi säga av flera profettexter. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Så i Paulus värld är det inte kört. Alltså historien har inte slutat och katastrofen står inte för dörren. Därför att efter det som är helt omöjligt, då kommer Guds stora triumf. Nämligen Jesu återkomst. Ska vi ta det här led för led? Är ni med på det? Alltså det här är den profetiska svaret, hemligheten som har avslöjats. Vad då? Jo, visserligen är det så att en del av israeliterna, av det judiska folket, är förblind, ser inte Jesus i texterna, ser inte Jesus i gamla testamentet och ser inte vem Jesus är. Det är en viktig fråga där, för det kan ha också att göra med hur vi har presenterat det för dem. Vi kan ha en del rent av delansvar i att vi inte har kommunicerat det på ett bra sätt. Men så är det. Men säger han, så ska det inte förbli. Det finns en tid i historien, en gräns i historien, när det blir en ny tingens ordning. Och när då? Jo, när hedningarna i fullt antal har nått målet, så står det i den bibelöversättning som jag oftast läser, Bibel 2000. Men om man, förresten, det kommer ju snart en ny provöversättning. Om ett par år så har vi en ny provöversättning på Nya Testamentet från Bibelsällskapet i Sverige. Det ska bli intressant att se hur man översätter här. För ordagrant så står det nämligen om hedningarnas fullhet. Det står inte om ett antal. Det är inte en kvotering. Det är inte ett antal hedningar, utan hedningarnas fullhet. Och då tänker jag, i Paulus värld så tänker han nu på Abraham, som skulle bli en välsignelse för vilka då? Ja, för sitt eget folk. Men också för alla nationer. Och i Bibeln så förenklas det där lite grann. Man säger att det var 70 nationer, första Mosebok. 70 nationer. Det är liksom den samlade mänskligheten. 70 nationer. Och det tror jag Paulus tänker på här. Abrahams välsignelse som ska spilla över, förstå mig rätt. Via honom ska alla folken få del av välsignelsen genom Jesus. Det var ju löftet till Abraham. Det förverkligas med Jesus, men det måste ju implementeras också. Eller hur? Det måste bli så. Man måste göra det så. Och därför var jag intresserad av när ni berättade om mission och när ni ber för mission i Sydostasien. Det tänker jag är exakt vad det här handlar om. Att vi har ett uppdrag som församling att ge evangeliet vidare till alla jordens folk. Fortfarande så finns det ett antal tusen faktiskt språk som Bibeln fortfarande inte är översatt till. Är det inte en mänsklig rättighet att kunna läsa Bibeln på sitt eget språk? Det finns ett och annat att göra här. Mesta delen av missionsuppdraget, det är inte utfört. De stora missionsutmaningarna, de ligger framåt. Det här är inte så att vi nu håller på att dra ihop säcken och tänker att nu är det klart. Utan det är nu vi står i tidens största missionsuppmaning. Att nå människor som inte har förstått vem Jesus är. När det har hänt, säger Paulus, när hedningarnas fullhet har kommit in. Och sen säger han inte vad de kommer in i, men det underförstår han. De kommer in i frälsningen. Har fått höra om Jesus och accepterat, tagit till det. Då ska hela Israel bli räddat. Så då tänker jag, det finns alltså en koppling här i texten mellan vårt uppdrag som hedna kristen församling. Dels att relatera som en attraktion till det judiska folket. Dels vi fullgör uppdraget att ge evangeliet till alla folk. Det hänger ihop med att hela Israel en dag ska bli räddat. Och vad menar Paulus då med ordet hela Israel? Ja, det är ett gammaltestamentligt begrepp. Det är inte han som myntar det här. Det är inte han som hittar på det här. Utan han tar ett bibliskt begrepp. Jag ska ta två exempel. Det ena är hela Israel ska bli räddat och sen befria den. Va? Jesus kommer tillbaka. Hela Israel till exempel, då står det hela Israel från Dan till Beersheba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Alltså fullheten, helheten, majoriteten, en representativ del av folket. De förstod, insåg att Samuel på 1000-talet var en profet från Herren. Det var ju inte varje individ, nyfödda, kunde inte se det. Men de majoriteten. Det står om att David hämtade arken i samband med att han invigde, inte templet, men ändå han förde tabernaklet till Jerusalem. Va? Och hela David och hela Herren. Det har varit fel i texten här nu. Hela Israel var med när, i alla fall, jag ska korrigera den här texten, har blivit fel. Men innebörden är att hela Israel var med David och prisade Gud. Alltså inte alla individer, men den representativa delen av landet. Och då säger Paulus det. Hela Israel ska en dag bli frälst. Men det står alltså i relation till hur vi som hedna kristna förhåller oss. Inte genom att rulla tummarna utan genom att vara aktiva. Så här säger Jesus om den yttersta tiden. Om den yttersta tiden började på pingstdagen, då är väl vi den yttersta av den yttersta tiden nu, va? Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. Himlens makter ska skakas. Men då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, räta på er. Lyft blicken. Lyft era huvuden för er befrielse närma sig. Ja, det här kan ju ha tillämpats i olika tider i historien, men det är väl inte ett dumt tillfälle, förlåt uttrycket. Det är väl inte fel tillfälle att ta till sig det här bibeluttrycket i vår tid. När villrådigheten från statsledare är väl större än kanske någonsin, hur man löser gigantiska konflikter. Och då är det inget förakt för makthavare. Gud välsigna alla politiker och alla som har inflytande. Föredömligt så bad ni i församlingen för dem. Det ska vi göra. Men vi ska också veta att det finns en framtid bakom dem där hoppet har slutat. Det är ingen idé att skaffa sig en gymnasieutbildning, för det finns ändå ingen framtid. Alltså i den atmosfären så är evangeliet, jo, det finns en ljus framtid bakom det som du ser för ögonen. Det finns ett ljus. Och där vi drabbas utav empati, såvida man inte är sjuk, för människors lidande. Det är inte slut med det. Men vi ser att det finns en lösning, och där hatet och en ny våg av antisemitism sköljer över, inte bara, ja, över världen får vi väl säga. Det är ändå inte slutet. Det är inte undergången vi ser. Utan mitt i det där så tänker jag på Zakarias text. Jag ska citera den, och sen har jag en från Mika, och sen är jag klar. Herren säger, jag ska vända åter till Sion för att bo i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad, och Herren Sebaots berg, det heliga berget. Mika 4, då ska man smida sina svärd till plogbillar, sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd utan fruktan. För så har Herren Sebaots mun talat. Alltså vi väntar Jesus tillbaka för att uppfylla det som profettexterna talar om. Att det ska bli en annan tingens ordning i den här skapade världen. Det finns ett hopp. Och vår uppgift är att lindra nöden. Vårt uppgift är att peka på Jesus, göra Jesus smittsam för vår omgivning, inte minst det judiska folket. Men också ge det vidare till de som inte vet. Alla de kvarter och byar och städer i vårt land där många människor lever som inte har förstått att Jesus är deras frälsare, är vägen till Gud, skapar relationen. Men också i andra länder där människor lever i samma okunskap. Vi har en gigantisk, fantastisk utmaning som Herren har gett oss. Jesus, så tackar jag dig för att det ger hopp, det ger energi och det ger en ljus framtid för den som tror på dig. Jag ber Herre, hjälp oss att vi lever i detta, att vi kan vara ett ljus för detta, lysa för dig. Och göra skillnad där vi går fram i Jesu namn.